religion och magi bör ett sådant ämne tas upp på en biblikumkurs. I Bibeln finner vi inte ordet religion. Bibeln befattar sig inte med religiösa system som sådana och tar inte upp idéhistoriska problem. Bibeln är boken om Guds gärningar. Och när Bibeln talar om människan, då talar den om människan i hennes liv på jorden, i hennes liv inför Gud. Och i samband därmed talas om människors religionsutövning, om deras gudsdyrkan. Så berättar till exempel Paulus, som farisé tillhörde jag det strängaste partiet i vår gudsdyrkan, i judisk religionsutövning. Här har vi det närmaste ordet för religion. Det strängaste partiet i judisk religion. När Paulus kom till Aten, då säger han på Areopagen: ni atenare, jag ser av allting att ni är mycket ivriga gudstyrkare. Jag har här sett ett altare rest åt en okänd gud. Religionen fanns där, religionsutövning pågick. Och Paulus förklarar: om just detta väsen är det som ni inte känner, kommer jag med budskap till er. Apostlagärningarna 17:22. Vi kan följa apostlarna Petrus och Johannes på deras resa till Samarien. Orsak till resan var Guds ord hade tagits emot i Samarien, där magin, trolldomen, förut hade haft ett starkt fäste. Där hade Simon Magus, magiken och trollkaren, tidigare utövat sin magi. Nu hade han blivit döpt, han var kristen, men magin utövade sin lockelse ännu på den kristne Simon, som återgick till sin magiska praktik, till sin praktik som trollkar. Magin fanns där. Ut i en värld mättad av religion och magi gick apostlarna, och det är samma miljö vi kristna har idag. Och där har vi uppgiften att plantera den kristna tron, plantera gudsfruktans hemlighet, trons hemlighet. Genom Bibelns uppenbarelse känner vi den sanne guden. Genom Bibeln får vi kunskap också om den kult och den dyrkan som utövas av dem som inte känner Gud. Och hela Bibeln varnar för de många främmande religionerna och de många främmande avgudarna. Kära barn, förmanar aposteln Johannes, ta er tillvara för avgudarna. 1 Johannes 5:21. Varning ges för religionsblandning, för religionssynkretism. De kristna kallas ut i Herrens krig mot falska gudar och falska ideologier. Det kallas att genom evangeliets predikan föra människor ut ur hedendomens och magins mörker till Kristus, som är det sanna ljuset och som upplyser alla människor. Religionshistoria på 45 minuter. Avsikt och målsättning är denna: att ställa Bibelns gudsuppenbarelse, kristendomen, mot religion och magi, och på samma gång att påminna alla kristna om Jesu befallning att göra alla folk till Kristi lärjungar, till kristna, och som Kristi lärjungar bevara allt vad Jesus har lärt och sagt. Religion sedd i Bibelns ljus. Bibeln ställer fram människan i hennes liv på jorden inför Gud. Hos denna människa finns redan före Bibelns uppenbarelse en naturlig gudskunskap, en föreställning om en helig och allsmäktig Gud som belönar det goda och bestraffar det onda. Själva gudsföreställningen har alltså inte utplånats i syndafallet, men gudsföreställningen bär på en underlig dubbelhet, på två motsatta tillstånd eller tendenser. Dels ett tillstånd av flykt från Gud, domaren. Dels ett tillstånd av dragning åt Gud, skaparen. Lagens kunskap om skaparen och domaren, den är sann så långt den räcker. Men denna kunskap tas i hedendomen i självfrälsningens tjänst och blir förvänd och perverterad. Samvetets nöd och ångest försätter hedningen i ett tillstånd av förvirring. Hedningarnas religionsutövning, vad är Bibeln? Jo, först detta, att religionsutövning pågår. Luthers ord i Stora katekesen gäller också idag. Han säger: det har aldrig funnits ett folk så gudlöst att det inte har inrättat någon gudstjänst av något slag. Ateism förekommer inte hos folk, det förekommer bara hos enskilda, men hos ytterst få. Därför att ateismen är ju, det är ju, då har man ju bekänt sin dumhet, sin obegåvning. Ateismen är dårskap. Vi känner inte något folk i historia och samtid, läste jag nyss i en artikel. Vi känner inte något folk som kan sägas vara utan religion. Du kan utan svårighet se, heter det i Stora katekesen, hur världen bedriver sin falska gudstjänst och sitt avguderi. Och hedningarnas gudstjänst är präglad av deras onda samvete. Skulden är den börda som hedningen bär på när han söker närma sig guden, gudarna eller makterna. Skuld och skuldkomplexet är inte en uppfinning av Freud och psykoanalysen. Nej, skulden finns hos alla människor. Redan den naturliga gudskunskapen ger skuld. Den naturliga gudskunskapen borde ju ägga hedningarna att söka Gud. Gud har skapat människan för att hon ska söka honom, heter det i Apostlagärningarna 17:26. Men så sker inte. Istället för att söka Gud och vänta något gott av Gud, så söker hedningen att ge åt Gud något gott. Han gör alldeles tvärs emot. Och driven av sitt onda samvete söker han gottgöra och betala tillbaka sin skuld. Han bär fram åt Gud sin offergåva, som han uppfattar som ett försoningsoffer. Han ger sitt gåvooffer för att få något igen, för att gudsgemenskapen ska upprättas. Och denna princip kallas för då dödsprincipen, som teologerna på Bibeln får lära sig. Jag ger, säger hedningarna, jag ger åt dig Gud för att du Gud ska ge tillbaka åt mig. Det är hedningarnas religion, det är lagreligionen som resonerar så. Så är förhållandet med främmande religioner. Hedningar står där och bugar framför sina altaren och sina gudabilder och smyckar gudabilderna med blommor. Och på många olika sätt och efter många olika linjer så arbetar de. Den indiska fakiren eller yoginen plågar sin kropp, buddhisten som offrar sin kropp att brännas upp. Ja, offren kan vara av olika slag, men motivet är alltid detsamma. Att ge något, att genom gåvan ge ett försoningsoffer åt Gud. Avsikten hos hedningen är den att Gud ändrar sig när jag offrar, och när jag offrar ordentligt. Den framburna offergåvan är ett led i hedningens försök att förhandla med Gud. Han ger för att få. Lika självklart som de skuldtyngda fattiga länderna, som har svårt att återbetala sina skulder, förhandlar med sina lånegivare och sina fordringsägare, lika självklart förhandlar hedningen med Gud, med sin Gud och sina gudar, för att återbetala sin skuld till dem. Vi kristna, vi frågar inte: när gav du Gud en blomma sist? Nej, vi vet att Gud behöver inte våra blommor. Jorden är Herrens och allt vad därpå är. Och vi har en och samma Herre, och han har rikedom att ge åt oss. Han är vår frälsningsgud. Det var evangelium, jord och sakrament förmedlar frälsning. Han är den salige guden som inte behöver våra blommor. Men hedningen arbetar utifrån den bestämda förutsättningen att Gud behöver verkligen försonas. Och den uppgiften är hedningens. Han förstår själv att det är hans plikt och hans börda, hans tunga börda. Jag måste ställa till rätta mitt gudsförhållande. Och religionens signum, dess kännetecken är den framburna offergåvan, sacrificium. Framburen, märk väl, framburen av ett ont och ett plågat samvete. Och i denna religionsutövning finns ingen arbetslöshet. Arbetet, det hårda slitet med att bearbeta guden, det ständiga slitet, det pågår i religionen. Det är arbetsamt för hedningen med hans religionsutövning. Men magin, den ger då i så fall ett lättsammare alternativ. Vad menas med magi? Magi, om vi slår upp i en uppslagsbok så kan vi få följande förklaring. Magi är lika med häxeri, trollkonst. Magiker är lika med trollkar. Och tankarna går då kanske till djävulsdyrkan och satanism. Svarta mässor på kyrkogårdarna på nätterna. Och detta som benämns för svart magi. I religionshistorien har vi uttrycket svart magi. Och det förklaras, det är en sådan magi som samhället inte kan tillåta. Som skadar samhället. Magi. Vi ska inte här ägna oss åt den svarta magin. Utan vi ska här ta upp den vita magin. Den vita trolldomen. Som inte betraktas som farligt för samhället. Men den vita magin som inte är farlig för samhället. Den är förbjuden av Gud. Och vi har ju själva begreppet vit magi i Bibeln. Där står det ju. Begreppet finns ju där i andra kor 11:14. Där står det. Satan själv skapar sig om till en lysets ängel. Satan själv förskapar sig till en ljusets ängel. Och falska apostlar förskapar sig till Kristi apostlar. Det kommer i vit skrud. Det kommer väl prydda. Och det är denna vita magi som vi här ska ta upp. Och den kännetecknas därav att magikern, den vita magikern, han söker få kontroll över makterna och makten. Till sist, han söker få kontroll över Gud. Låt oss ta ett exempel. Simon Magus, magikern, omnämnd i Apostlagärningarna 8, vers 10 och så vidare. Han kallar sig Guds stora kraft. Och det är tydligt att han också av sina anhängare kallades så och tilltalades så. Magin, låt oss ge en definition. Med magi menas en strävan att med hjälp av dolda krafter frambringa eller åstadkomma övernaturliga verkningar. Strävan efter att bli laddad med övernaturliga krafter är uppenbar. Och Simon Magus ville betala pengar, en ordentlig summa, för att få mera, köpa sig kraft. Ge mig också den makten, säger han till apostlarna, så att också jag kan göra det underverk som Filippus gör. Och då säger aposteln Petrus, du som menar att Guds gåva kan köpas för pengar, du är förgiftad av ondska. Du är fången i orättfärdighetens bojor. Magin är dömd och fördömd. Och detta är fråga om vit magi, att komma åt den dolda kraften. I magin har synd och skuldmedvetandet helt utplånats. Här har magikern kommit, han får övertaget till och med över Gud. Och detta sker genom hans utövning, genom att han brukar sin magi, sin magiska teknik. Och det hjälpmedel som han då brukar, är den magiska besvärjelsen, den skyddande amuletten som skyddar mot det onda ögat, kontakt med döda sandar och så vidare. Magin har söker framtvinga genom sin teknik, framtvinga de magiska krafterna. Vi kan se vilken skillnad det är mellan kristendomen och magin. I apostelgärningarna berättas det om Petrus i apostelgärningarna 2, hur Petrus botar en ofärdig man och hur Petrus förklarar: varför ser ni så konstigt på oss? Det är Gud som har gjort dessa under genom oss, genom mig. Och så berättas också i apostelgärningarna hur Gud genom Paulus gjorde kraftgärningar, ovanliga kraftgärningar. Märkligen, det är Gud som utför tecknen och undren genom apostlarna. Men, står också i apostelgärningarna 19, också några kringvandrande judiska besvärjare, exorcister, som utdrev onda andar genom magiska formler, företog sig att över dem som var besatta av onda andar nämna Herren Jesu namn. Och de sa: jag besvär dig vid den Jesus som Paulus predikar. Alltså, Jesus namnet togs i magins tjänst som en magisk formel och brukades som besvärjelseformel. Så länge magikern är magiker och trollkar är han inte besvärad av synd och skuld. Han är tillfreds med att med hjälp av sin teknik utöva en kraftverkningarnas automatik. Och vad som då sker, ja, det kan vi få exempel på i 5 Mosebok 18, verserna 10-12 och Jesaja 8, 19-20. Men hur Mose, Guds tjänare, Mose och Guds tjänare Jesaja träder upp mot magin och säger, här säger till exempel Jesaja i kapitel 8: nej, håll er till läran, håll er till vittnesbördet. Bibeln, vittnesbördet genom profeter och apostlar, ställer de kristna i kamp mot ondskans andemakter. Kristendomen kan inte inpassas i hedendomens otro och i magins övertro. Kristus kan inte förenas med Belial. Den bibliska uppenbarelsen om människans liv inför Gud, ja, kristendomens urkund uppenbarar i sin lag människans synd. Gud frågade på syndafallets dag: Adam, var är du? Vem har sagt att du är naken? Och Gud frågade Eva på samma dag: vad har du gjort? Gud frågade inte: vad har ormen gjort? Och Gud talade till Kain i enkel frågeform: vad har du gjort? Din broders blod ropar till mig från jorden. Och vid denna Guds predikan, där han ger den uppenbarade gudsviljan, där skärps och stegras syndmedvetandet. Kains nyss framburna offergåva, han förstår, den hjälper inte att bortta skulden. Min synd är värre och större än jag kan bära den. Guds ord i lagen ökar alltså synden. Och så var det i Kains fall, och så är det också nu. Bibeln förkunnar arvsynden, Guds dom över synd och syndare, fördömelsedomen över alla människor, som vi hörde i morgonbön idag. Alla har syndat, ingen kommer undan. Vi är redan genom vår natur hemfallna åt fördömelsedomen. Gud är en itälskad Gud, stor i vrede över synd och syndare. Men samtidigt förkunnar kristendomen i evangelium att skulden redan är betald, synden försonad i Kristi Jesu återlösning. Och i kraft av denna återlösning räcks en hel och full förlåtelse åt alla. Och märk väl, utan betalning, utan arbete från människans sida. Alla andra religioner talar om: ta på er det tunga oket, det religiösa tunga oket. Och här kommer kristendomen och säger: kom, ta på er mitt ok, Jesus sa, och mitt ok är lätt. utan arbete, gratis, utan betalning, utan insats. Bibeln förklarar så tydligt: den som utan arbete tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro räknad till rättfärdighet. Så prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Romarbrevet 4:4. Synd- och skuldproblemet, det som är olöst i religionen och det som är bortträngt i det undermedvetna i magin, det är löst i kristendomens uppenbarelse, som lär oss att Jesus har återlöst oss från synderna. Och så får vi genom tron tjäna Gud, observera, med ett på allt sätt rent samvete. Vi får tjäna Gud och bära fram vår gudstyrka och vår tro, inte det dömda samvetets dyrkan, utan med det goda samvetet, med ett i evangelium tröstat samvete. Sammanfattning: i religionen finns väl skulden som en mörk bakgrund, men skulden betraktas som ändå inte så farlig, inte större än att man kan försöka bearbeta den själv genom att frambära gåvoffret. I magin däremot är själva synd- och skuldmedvetandet bortträngt och förträngt. Allt går ut på att vinna den magiska kraften och med hjälp av magins teknik behärska tillvaron och behärska makterna. I den bibliska uppenbarelsen synd och nåd, synden blir mycket större, synden blir stor i Bibelns uppenbarade Guds vilja. Men nåden, den är ännu större. I lagen sägs: synden är din, du är den skyldige. I evangelium förkunnas: den skyldige, den skuldlöse Jesus har burit vår skuld upp på korsets trä. Tro bara och ta emot. Ja, visst är kristendomen annorlunda, helt annorlunda än alla andra religioner. Målsättningen var ju att visa hur Bibeln själv ställer Guds uppenbarelse mot hedendom och magi. Vi har talat om den kristne Simon som vände tillbaka och återgick till sin praktik som magiker och trollkar. Vi kan påminna om galaterna. Före sin omvändelse var galaterna hedningar. Och aposteln säger: för då ni inte kände Gud var ni trälar under gudar som till sitt väsen inte var några gudar. Galaterbrevet 4:8. Det vill säga: förr var ni galater, ni var hedningar, ni var hundhedningar. Och nu var det på väg, det hade blivit kristnade genom evangelium, och nu var samma galater, det var tillbaka, på väg att vända tillbaka till judisk observans, till att strikt hålla det judiska året och dess högtider. De hedna kristna galaterna varnas för att låta binda sig vid den judiska ceremoniallagen. Och Paulus hänvisar till hur det var med det troende i det gamla testamentet. Ja, det troende i gamla testamentet, det hade ännu inte helt fått ut sitt arv. Visst var det Guds barn, det troende också då. Ja, det var Guds barn och arvingar. Och genom löftena i besittning av alla himmelska gåvor. Men det var ännu omyndiga. Vi var, säger aposteln, vi hölls då i träldom under världens elementer, under elementära ABC-läror som predikade lagens föreskrifter. Vi var förslavade under rader av föreskrifter. Och judiska stadgar, fastän de en gång var förordnade av Gud, förs alltså samman med hedniska stadgar. Och judiska stadgar betraktas som världens stadgar. Judendom och hedendom förs av aposteln in under samma lagreligion. Galaterna, troligen var det proselyter som hade blivit kristna. De hade återupptagit sin kontakt med synagogan och iakttog redan det judiska kyrkoåret. som en gudomlig plikt, Galaterbrevet 4:10. Nu var det på väg att ta nästa steg, att acceptera omskärelsen. Men denna utveckling, om den inte hejdas, ja, då innebär den, säger aposteln, en återgång till hedendom och magi. Vi kan slå upp Galaterbrevet 3:1. Där står det så här: ni oförståndiga galater, vem har dårat er? Ni som förr har fått Kristus Jesus målad för era ögon som korsfäst. Kristendomen förkunnar en korsfäst Kristus och en återlösning i hans namn. Men nu säger han: vem har dårat er? Och här använder aposteln ett ord ur magins ordförråd. Vem har förhäxat er, kan man säga. Fast detta ord kan ge en anknytning till den svarta magin. Kanske är det bäst att ta: vem har hypnotiserat er? Vem har hypnotiserat er med den onda blicken? Vem har förvänt synen på er? Ni som, detta ord ur magins ordförråd, det onda ögat. Och så hänvisar aposteln till kristendomen förkunnar ju Kristus korsfäst. Det finns alltså för aposteln inte flera religioner, inte kristendom och judendom och sedan hedendom. Det finns bara två religioner: kristendomen, Kristi lära, och allt annat går in under lagens religion, också judendomen. Kristendomen i förhållande till religion och magi. Skillnaden är alltså angiven klart i skriften. Jesus varnade också sina lärjungar att bedja så som hedningarna, som ber för att bli bönhörda för sina många ords skull. Det är arbetsamt att vara hedning och be, för man måste ju be och hålla på så länge för att bearbeta guden. Så är det med människors religioner, det är lagreligioner där människor söker att färgöra sig själva. Men lagen lär inte något om syndaförlåtelsen av nåd, heter det i lutherska kyrkans bekännelseskrifter. För att bli fri, få frid i samvetet, utväljer därför människor nya gudstjänstbruk. Religionen gör människor aktiv mot Gud för att bearbeta Gud. Men nu kommer vi till den praktiska teologin. Avsikten med detta föredrag var också att visa på kristnas uppgift att föra hedningar från mörker till ljus, och att göra hedningar till Jesu lärjungar, och att lära dem att bevara allt att vad Jesus har befallt. Ja, vi som kristna är ju kallade att bevara hela Jesus hemligheten, bevara den kristna läran och förkunna den, och nycklarnas ämbete, den är primärt att överlämna åt hela församlingen. Allt hör ju er till, evangelieförkunnelsen hör primärt till hela församlingen. Och nu gäller det att bevara och föra denna hemlighet vidare. Gör detta till min åminnelse, sa Jesus i nattvardssalen när han firade nattvarden. Och när Paulus i 1 Kor 10:15 varnar för avgudadyrkan och därvid tilltalar de kristna som människor med kristen insikt, som förståndiga människor med förmåga att döma om läran, då uppmanar han dem att själva döma om vad aposteln säger om nattvarden. Aposteln säger så här: välsignelsens kalk, den vi välsignar, är inte den delaktighet av Kristi blod. Brödet som vi bryter är inte det delaktighet av Kristi kropp. Och då måste vi kristna svara. Vi vet svaret. Ja, detta är Jesu apostlarnas nattvard. Och här förkunnas att nattvardens sakrament är delaktighet, är kommunio, en gåva. Och innehållet är Kristi lekam och blod till syndernas förlåtelse för var och en som tror. Och kristnas uppgift är naturligtvis att bevara nattvardshemligheten, så att nattvarden firas efter Jesu Kristi instiftelse. Att se till att nattvarden är kommunio, delaktighet. uppgiften att bevara vad aposteln har mottagit av Herren och vad han har meddelat och traderat, och att sambandet mellan den första nattvarden och apostlarnas nattvard, apostlarnas mässa, detta samband måste bevaras. Och detta ansvar åvilar den kristna församlingen, åvilar varje kristen. Men låt mig ge ett exempel. Hur skulle det gå om följande nattvardsbön införs i lutherska bekännelsekyrkans nattvard? Är detta en biblisk bön som kan bedas i lutherska kyrkans nattvard? Jag citerar: Helga o Gud, genom din ande, detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete, som vi bär fram inför dig, så att vi genom dem får del av vår Herres Jesu Kristi sannare kamer och blod. Som insiktsfull kristen har du nu att döma i läran. Vad säger du? Passar denna bön i lutherska bekännelsekyrkans nattvard? Och då vet jag att här träder någon fram och hänvisar till Luthers ord om nattvarden. Jag citerar: men samma sak kan ju inte på en gång frambäras och givas och mottagas. Nej, var finns väl någon så tokig att han kallar ett givet testamente för en god gärning som han gör mot den som lämnar testamentet? I denna bön påminns Gud om att oblaterna på altaret, brödstyckena, har producerats genom människors arbete, och av jordens frukt och människors arbete, och det bärs fram som sådana gåvooffer. Vi bär fram dem inför dig och Gud, och vi bär fram dem ur vår produktion. Så påminns Gud, som skulle han och så kan vi säga som Luther säger vid ett tillfälle. Jag citerar: då vi borde vara tacksamma för vad vi mottager, kommer vi istället övermodiga och stolta för att själva giva det. Ve över en sådan gudlöshet. Sedan, när man då i bönen har sagt vi ger, då kommer man också med avsikten: vi ger för att få, vi ger gåvoffret för att få Kristi sannare kam och blod. Det är ju precis som man gör i religionen. Vi ger åt Gud och bearbetar Gud för att få av Gud. Vi kan inte ha del i Herrens bord och på samma gång i onda andars bord. Nej, det vill jag, Paulus, säga, att vad hedningarna offrar, det offrar det åt onda andar och inte åt Gud. Antar att ovannämnda bön införs i lutherska bekännelsekyrkans nattvard. Du måste förhindra det. Du måste förkunna den sunda läran och bekänna nattvaren som gåva och delaktighet. Och införs bönen, då måste du lämna en hednisk nattvard, ett hedniskt nattvardsbord, ett religiöst nattvardsbord som uttrycker hedendomens lära. Religionen är människans arbete. Men som sagt var, det människor är uppfinningsrika. Det finns en lättsammare väg, magins. Genom offerprästens rätta tekniska utförande i den romerska mässan, genom själva den gjorda offergärningen, helt mekaniskt verkar sakramentet enligt katolsk lära, och det verkar genom den gjorda gärningen ex opere och operato, rent mekaniskt lär den katolska kyrkan, oberoende av tro och otro. Välsignelsen ges genom det tekniska utförandet, förfarandet. Sakramentet verkar magiskt, ex opere och operato, genom själva den gjorda gärningen som offerprästen utför. Du behöver inte tro. En sån syn på sakramentet brukar kallas för sakramentalism. Och här har vi ju en religiös magi. När skuldproblemet är bortträngt, då behöver ju inte människan bearbeta Gud längre. Då har hon ju allt. Då har hon ju Gud under kontroll genom det tekniska utförandet av sakramentet. Vilka motsatser är det inte i katolsk religion? Där talar man om meriter som man får på grund av tron. Men där ger man också en lättsammare väg, en folklig väg utan tro. Och ändå får man välsignelsen genom den magiska verkan. Visst är det underligt i katolsk religion. Dels har vi en människa som kallas för religiosus. Och religiosus kallas den religiös. Om man förutom buden också iakttar de evangeliska råden om fattigdom, egendomslöshet, om lydnad under klosterföreståndare och om man avstår från äktenskap, då kallas man religiosus, munk och nunna. Men märk väl, man vill inte rättfärdiggöra sig genom 10 Guds bud, utan man rättfärdiggör sig genom 3 bud om de evangeliska råden och hitta på en egen människolag för att bli, för att få poäng ner i tum, en poäng som ger full värdighetsförtjänst. Men samtidigt kompletteras religionen där med magin. Katolska kyrkan säger, du behöver inte på något sätt vara engagerad eller tro. Genom det magiska utförandet av välsignelsen så får, genom av den magiska formen, så får du ändå välsignelsen. Den likgiltiga erbjuds en folklig magi utan insats och utan tro. Och den religiöse genom sitt extra arbete på övertid, ett arbete med självvalda uppgifter, så får han meritum och poäng. Så är det med i religionen och magin. Religionen bagatelliserar synden, den är inte så farlig. Man kan klara av det hela. Och magin tar bort synden och skulden. Och det räcker med formeln. Men så här sker också överallt bland oss. Har ni tänkt på det? Ni har säkert hört många gånger säga så här. Förr frågade människor efter en nådig Gud. Det var förr det. Nu frågar man efter en mening i tillvaron. Förr frågade människor efter en nådig Gud. Nu frågar människor efter en nådig medmänniska. Och så menar man att skuldfrågan är helt inaktuell i vår tid. Det är inte sant. Skulden ligger över alla människor i kraft av den naturliga lagen redan. Men hur vanligt är det att man hör människor säga, nu har vi den myndiga människans tidsålder. Förr var den syndiga människan, så den skuldtyngda människan. Nu är Gud död. Nu kan människor leva fria, fritt leva ut sin synd. Det är inte sant. Dessa religiösa människor och dessa magiker, de ser så stolta ut. Men allt som detta, hela synden och skulden, den är förträngd. Men den finns där, domen. Visst låter det bestickande när syndmedvetandet förträngs. Människan behöver i vår tid inte längre bli frälsningsbehövande. Det var en pastor i radiopredikan. Jag hörde den för en tid sedan. Han predikade att Jesu intåg i Jerusalem. Och han sammanfattade. Du kan vara med och sjunga Hosianna-sången. Även om du inte tror. Du kan vara med och sjunga ändå. Var med i formen. Bruka den. Gud är med dig. Du behöver inte vara med Gud. Det är magi. Det är vit magi. Och den skadar naturligtvis också samhället. Därför att att själva syndmedvetandet tas bort från människor. Till sådan måste vi säga nej. I Augsburgska bekännelsens apologi heter det, ingen rättänkande människa kan godta den fariseiska och hedniska åsikten om tillräckligheten av att den utvärtes gärningen fullgöres. Vi måste genom tron övervinna ångesten för synd och död. Och genom kunskapen om Kristus fatta mod och veta att Gud förlåter oss för Kristi skull. Ja, det är kristen predikan det. Och nu ska vi strida, föra Herrens krig mot religion och magi. Och det är många som tycker alltså att det verkar så hopplöst nu. Människor har ingen syndakännedom längre. Och måste inte den primära uppgiften i vår tid vara att predika lagen? Då vill jag säga, tänk efter en stund. Walter talar om unga pastorers misstag. Det vill att människor ska föra människor ur deras säkerhet. Det viktigaste är att varna för självbedrägeri. Men det kan inte vara pastorns primära uppgift att förkunna lagen, utan lagen ska förkunnas. Men vi ska veta detta, det räcker bara för att nämna helvetet, så ska vi veta att det slår till i samvetet. Varför känner alla människor till helvetet? Sådana som inte vet var Jesus föddes vet att Bibeln lär ett helvete. Jo, därför att det finns anknytning i det onda samvetet. Direkt slår till. Det räcker med att pastorn säger, du är fördömd och du är brottsling, som vi hörde i morse. Sen kan han direkt gå över att förkunna evangelium. För evangelium, det måste förkunnas med många övertygande visdomsord. Evangeliets visdomsord. Till evangeliet, det är något helt som är otänkbart för människor. Det har kommit genom en gudomlig uppenbarelse. Religion och magi bygger på gärningar. Och det bygger på detta. Du måste vara stark. Du måste själv göra gärningar. Men Paulus hade fått höra något annat av Gud. Min nåd är dig nog. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Och Paulus, tänk, han berömmer sig av sin svaghet. Och han kan berätta en sak som är rätt snöplig. Tänk, magiker och religiösa människor, de går omkring så stolta. Och Paulus, han kan berätta hur han i Damaskus blev genom ett fönster i en korg nedsläppt ut efter muren, och så kom jag undan. Snöpligt, inget triumfatoriskt uttåg från staden. Från religiös och magisk synpunkt var detta helt pinsamt. Men den kris för alla andra, vi måste ha makt. Men Paulus visste som kristen att det var Kristus som ägde makten, och att han var Kristi redskap. Vi kan slå upp till sist Uppenbarelseboken 3, vers 8. Där har vi en översättning som Odeberg ofta har polemiserat emot. Där står det så här: jag känner dina gärningar, så jag har låtit dig finna en öppen dörr. Tyväl var din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord och har inte förnekat mitt namn. Och vad Odeberg förkastar här i den översättningen, det är det lilla ordet men. Det står inte så i bibeltexten. Och om män får stå kvar där, så verkar det som du har ringa kraft. Det är något väldigt tokigt. Du måste ha mycket stor kraft. Men det står inte så att man kristen måste ha stor kraft. Utan det står så här i Bibeln, som Odeberg översätter: till väl var din kraft ringa. Och det är inget fel. Du får vara kraftlös, för kraften finns hos Gud, den nåderike och mäktige guden. Och du har tagit vara på mitt ord och har inte förnekat mitt namn. Och så sjunger vi: vår egen kraft är hjälpa kan, vi vore snart förströdda. Du ger oss nåd, en rätte man, med sår av honom stödda. Frågar Gud vad namn han bär, Jesus Krist det är. Han är den Herren Gud, som klädd i segerns hud. Sin tro